Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Välkommen till avsnitt 102 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag artisten som slog igenom över natt, och hennes debutalbum sålde över 800 000 ex, nämligen Lisa Ekdahl. Hon har vunnit årets artist, 3 grammisar och massor av andra priser. Hon var det 8:e mest googlade namnet i Sverige under förra året. Hon har lite av en härlig mystik runt omkring sig som är extremt spännande. Första gången någonsin går hon ut och berättar om sin pappas tragiska bortgång i cancer. Och vi pratar även om hela hennes karriär, hennes medverkan i Så mycket bättre, 80-80-principen och hennes nycklar till framgång har varit, som gjort att hon blivit så stor som hon är. Lyssna in ett otroligt varmt och genuint avsnitt med en härlig person som verkligen skrivit historia. Låt mig presentera ett fantastiskt avsnitt med ingen mindre än Lisa Ekdahl.
Välkommen till Framgångspodden, Lisa Ekdahl.
Tack så mycket.
Du skiner som en solstråle, tycker jag.
Ja, men tack så mycket. Det var roligt att höra. Men jag ska erkänna att när jag fick förfrågan att vara med i Framgångspodden, då blev jag faktiskt lite blyg. För jag kände just det här ordet framgång, att jag blev lite förvirrad, för att jag ser inte mig själv som en framgångsrik person. Men så började jag fundera lite, varför skulle jag inte se mig själv som en framgångsrik person? Och så känner jag, jag måste genast tacka jag så att vi kan reda ut det här tillsammans. Så att jag har tänkt att vi kan göra det då.
Men vad kul, jätteroligt. Men då kan vi börja lite grann bara där. Vad är framgång för dig?
Ja, för mig är ju egentligen mer framgång att, att kunna göra det jag vill göra. Att vara ett flöde, att det händer saker som är spännande och intressanta. Att fortsätta utvecklas, att fortsätta känna sig intresserad av tillvaron. Och egentligen då, om det är mina kriterier på framgång, då är jag oerhört framgångsrik kan man säga redan där. Och sen, ja, så är jag kanske framgångsrik på andra sätt också. Men mina kriterier är faktiskt uppfyllda vad det gäller framgång då för min egen del. Så jag är då mycket framgångsrik.
Duktig. Du får säga en gång till att du är framgångsrik.
Men, hörde du hur jag mumlade till när jag skulle säga det?
Ja, det var lite så här. Jag är ju lite för du är väl superduktig. Känner du dig nöjd med dig själv?
Jag känner mig ganska nöjd med mig själv faktiskt. Och framför allt är jag inte så där otroligt upptagen med hur framgångsrik jag är. Kanske, eller hur andra ser på min framgång eller icke-framgång, eller om jag är mer eller mindre framgångsrik ibland, eller om jag gör någon comeback eller försvinner eller vad det kan vara för någonting. Jag är inte så upptagen av det. Men jag är ändå en person som har tydliga visioner när jag gör någonting. Jag sätter mål och jag fullföljer målen, men ofta så blir det som att vägen tar mig någon lite annanstans. Jag sätter ett mål men vet att slutresultatet kan bli annorlunda än målet. Jag kör också på den här 80-80-principen. Har du hört om den?
80-80?
Ja, vill du höra vad det är? När du,
jättegärna.
Om du gör, som jag då gör ett album, det är mitt projekt. Då när jag har gjort 80% och jag tror att det är 20% kvar, det är då det är 80% kvar. Och om man inte accepterar det, då blir ingenting ordentligt gjort. Då blir det faktiskt ingenting alls. Så när du har gjort 80%, då måste du orka ge mer. Och jag hörde precis bara igår så var det någon som sa så här, att när människor klättrar upp för höga berg, att det är ganska många som dör på vägen ner. Har du hört det också?
Ja, ja, absolut. Ja. Jag var ju precis och klättrade.
Ja, det var det. Jag klättrade alltså, aldrig själv. Men jag bara kände när jag hörde om det här dö på vägen ner. Då kände jag, det är 80-80-principen. Man tror när man har gjort 80 att det bara är 20 kvar. Men det är inte det. Det är 80 kvar. Det är alltid lika mycket kvar när man tror man är färdig.
Hur tänker du då då?
Jag tänker bara att när man vet om det, då är det bara fortsätta, att man vet att nu laddar vi om. Och i mitt fall då, om jag gör ett album och jag är liksom väldigt involverad i hela processen, jag är låtskrivare och jag är med och producerar allt, jag tycker alla bitarna är jätteroliga, då är det som att någon gång måste man säga så här, nu är det faktiskt dags att ro hem. Man kan inte bara fortsätta och det blir ingenting. Nu är det dags att ro hem, och hela den biten är lite annorlunda än den kreativa starten när nästan vad som helst får hända och det är bara bra med olika idéer och spretiga idéer. Men sen måste man ro hem då också, så det är då det är de där sista 80%, då får man ro på lite.
Ja, men det är en superbra take det där faktiskt.
Mm. Vad klättrar du för berg där i Afrika?
Jag körde Kilimanjaro.
Ja, du gjorde det. Ja. Var det jobbigt
5900.
Att klättra ner?
Ja, men det var vidrigt att klättra ner.
Ja, du ser.
Ja, men det var ju alltså, helt som du säger. Mm. Jag trodde att jag var uppe på berget. Vilket jag då också i och för sig var. Men att gå ner var extremt jobbigt. Och det var ju för att det tar så sjukt mycket på knäna. Bara när jag skulle resa mig nu och gå dit upp så... Mm. Alltså jag pajar mina knän.
Ja,
det är 6000 höjdmeter ner. Det tar 15 timmar att gå ner.
Ja, det förstår.
Och det är så brant och man bara, knäna bara bam, bam, bam. Så att,
ja, det förstår.
Nej, det var sjukt jobbigt. Mm. Men det där är en jätteintressant grej för att om vad man än gör, om man tror att nej, men nu är det ungefär, nu har jag gjort typ 80%. Mm. Och då, om man ska göra det riktigt, riktigt bra, då är det en...
Det är inte 20 kvar.
Nej,
när det känns som det är 20 det. Kvar, det är det.
Precis, och framförallt hur man planerat i början, så kanske 20 kvar. Liksom. Så att det där är en... Ja, det där är en bra grej.
Mm, det är jättebra.
Det ska jag också ta till mig.
Ja.
Men jag har en annan fråga. Du sa att du sätter mål då och då.
Mm.
Hur sätter du dina mål?
Jag kan sätta målet så här, att bara i mitt fall, jag ska ut på en turné till exempel i vår... Och då vet jag att det ska hända. Och då är det som att okej, då börjar jag tänka på alla olika... Vad vill jag ha för backdrop på scenen? Du vet, det här är tyger. Vad vill jag ha för... Vill jag ha en bild där? Vad vill jag ha på mig? Vad vill jag sjunga? Vill jag sjunga någonting från något album? Någon låt som är bortglömd? Jag skriver lite på min Facebook och ser om folk lite folk skriver vad de vill höra för låtar. Det kan vara så spännande att se om det är någon låt som återkommer, som många vill höra. Först börjar jag bara, du vet, samla in lite allmänt. Och det är ganska lättsamt och kul, apropå. Man bara slänger ut lite trådar. Men sen på slutet, då är det som att allt ska ros ihop. Eller du vet, man frågar sina musiker, kan ni de här dagarna? Du vet allt det där. Men sen är det dags att liksom samla ihop så det måste bli någonting. Och då är det lite mer slitigt på slutet. Sista biten. Men det är väldigt kul hela tiden.
Men har du något sätt du sätter dina mål på? Du brukar skriva upp dem på ett papper. Ja. Har du dem på telefon på baksidan? Hur följer du upp dem och hur gör det?
Jag brukar faktiskt skriva för hand på papper. För att jag har någon känsla av att det är något väldigt personligt med handskrivna grejer. Så när jag skriver det blir som ett tumavtryck. Att det blir som mitt DNA lite grann. Och så när jag ser någonting jag själv har handskrivit, då är det som att jag tror på det lite mer, för att jag ser att det är jag själv som har skrivit det. Och jag gillar, ibland hittar jag någon bok kanske från något år tillbaka där jag skrivit upp olika punkter. Det kan vara lite vad som helst, något som jag ska göra. Och då är det väldigt ofta faktiskt som jag har kryssat av alltihop, att jag har gjort det mesta av det jag skriver upp. Så att, ja, men för mig funkar handskrivet väldigt bra.
Och då är det en liten bekräftelse också på att du ska committa dig till det.
Ja, ja, absolut.
Än att du bara drar ut någonting på din dator och sådär.
Mm.
Har du några mål för det här året?
Ja, egentligen nu det kommer ut ett album, så det har jag haft ett mål att göra färdigt det. Och det, då hade jag en deadline som hade med att göra så här, hur jag skulle hinna få dem att göra en vinyl. För vinyl tar lång tid att göra det, för att det ska hinna bli klart och sådär i tiden.
Vad är en vinyl för något?
En vinyl? Ah, det är en sån här...
Ja, men menar du en sån gammal vinylplatta?
Ja, gammal. Ja, precis.
Tillverkar man sådana?
Nej, man gör det bara för att man tycker att det är som en liten fetischist, kan man säga, grej. Utan de flesta hör ju på Spotify såklart. Men så ville vi göra vinyl, jag ville ha det för att när jag gjorde mitt första album, då trodde jag att, okej, jag har fått ett skivkontrakt. Jag trodde saken gällde en vinyl. Men just då gick alla över till CD:n, så att jag har aldrig fått liksom ett riktigt skivkontrakt. Så nu ska jag göra min första vinyl här. Men det är ju bara som en liten...
Kul grej liksom.
Ja, som en liten fin grej. För de som är intresserade, en del spelar vinyl nu.
Ja, det är ju samlare.
Ja, lite mer så. Det är mer på en sån bok.
Ja.
Ja, men då hade jag en deadline på grund av det här vinyltryckeriet och så. Alltså då hade jag ett mål där att bli färdig med mitt album, och nu har jag ett mål att sammanställa min turné. Så att det är tydliga mål. Men sen kan jag sätta små delmål och sådär förstås på vägen, som kan vara så här. Jag vill tänka ut någonting jag vill berätta på turnén, någonting som jag inte har berättat förut, eller som kan vara något litet delmål som jag bara tänker på själv.
Vad skulle du säga då, att ditt liv är 1-10 nu då? I poäng? Om du fick poängsätta ditt liv?
Ja, du menar mitt liv hittills eller, nej, eller som nu, jag tänker på det nu?
Hur mår du nu?
Alltså jag tycker faktiskt det som jag är mest glad för just nu, som gör att det kanske blir åtminstone en 9 eller en 8 eller någonting, det är att jag tycker att allting är väldigt intressant just nu. Och alltid när jag är intresserad så tycker jag att det är väldigt... uppfyllande och vad det. Ibland kan vara så här, jag gör vad som helst för en kick. Det är ganska jobbigt. Som att jag vill bli påfylld, men just nu känner jag mig väldigt påfylld.
Vad som helst för en kick?
Ja, ja.
Kan du känna så?
Ja, gud ja, gud ja.
Vad har du gjort för grejer då?
När jag känner så, då brukar jag...
Om typ hoppa bang igen på lite droger eller vad?
Nej, jag brukar resa till någon plats jag inte har varit på när jag känner så.
Har du någon plats att rekommendera?
Jag har åkt till Kuba till exempel. Det tycker jag är väldigt kul. Men det är också för jag är musiker och mycket musik där. Det tycker jag är kul. Och sen så var jag en gång i öknen, Siva och Asana. Så långt ut i norr. Så åker 10 timmar eller 12 timmar tror jag. Rakt ut i öknen. Du kan inte göra det själv. Du måste ha någon som hittar utan väg. Rakt ut i bara öken. Ingenting. Det känns ganska som du åker i rymden. Förstår vad jag menar? Det är ingenting på sidorna.
Ingenting åt något håll? Nej,
det bara ingenting. Och sen kommer man fram till en oas plötsligt. För där finns det vatten då som kommer underifrån. Källor och sånt. Så där är en liten stad gjord av lera.
Jaha.
Då, det kan man
häftigt
göra. Om man vill ha en kick. Vad som helst för en kick. Som en annan upplevelse verkligen. Mm. Det var väldigt coolt.
Mm. Hur ser en morgonrutin ut för dig annars?
Jag är egentligen ganska... morgontrött, och det beror på att jag gärna sitter upp och gör någonting på natten.
Klassisk musiker.
Ja, klassisk musiker. Men jag hoppar upp och så väcker jag faktiskt min morgontrötta 4-åring. Som också, det är ett klassiskt musikerbarn som ligger och sover på morgonen. Så här, snarkar och somnar om och så. Ja, så gör jag frukost till henne och själv dricker jag faktiskt, jag är ganska så, ja, men jag gillar ganska ren mat. Jag brukar börja med att dricka citronjuice, du vet, man dricker i ett glas varmt vatten.
Jag gör det också.
Ja, det gör det också.
Jag tar ingefär och gurk med.
Ja, det gör det också. Ibland gör det också. Men jag brukar bara, jag är så trött, så jag börjar bara med citronjuicen.
Superbra.
Ja, men det är det. Ja, men det är det. Det är jätteskönt. Ja, och då går jag fortfarande i sömnen och sådär. När jag gör det, och sen så brukar jag alltid ha sådana här lifehacks som att jag har chiafrön i kokosmjölk i kylen och bär som jag bara häller upp i en skål och äter fortfarande helt stängda ögon. Men då börjar jag pigna till lite av någon blåbär eller något. Sen slänger jag på kaffe och efter kaffet då brukar jag vara på väldigt gott humör.
Härligt att höra. Mm. Har du någonting du gör, för du kan ju ha väldigt så hektiska tider från och till då.
Mm.
Framförallt när du är ute och turnerar och så. Har du någonting du gör för att hitta det här lugnet eller liksom en plats du känner dig lugn på?
Absolut, jag håller alltid på med någonting och jag har gjort det väldigt länge och höll väl på med så kallad mindfulness innan det fanns som begrepp och sådär i Sverige.
Du och Thomas Di Leva.
Kanske det. Innan det fanns som begrepp i Sverige, men det, ja, vi har ju varit lite långsamma in med det. Man brukar göra lite olika saker. Ja, men bara vara medveten om min andning kan jag vara. Jag kan göra lite yoga bara hemma. Kan jag göra. Och jag gillar också även en meditationsform som jag gillar mycket. Som jag kommer tillbaka till i mantran. Alltså att du säger ett mantra i kanske 31 minuter. Ungefär.
Hur gör man det?
Jag kan inte säga mantrat, för det är ett hemligt mantra eller man ska säga. Eller som ett...
Men är det ett ord man säger, meningen?
Ja, det är som en... ja.
Om jag skulle säga det, om jag har ett, inte ditt mantra, men ett annat mantra, skulle det kunna vara att jag säger typ så här, hund?
Nej, det kan det inte vara. Utan, nu, utan det är
vad är det för typ av ord?
Det är sådana här... Algorina mig, kagorina mig, sakorina mig, sådana.
Ja, det har jag gjort på en yoga någon gång. När de kör så här. Så jag var på en yogaform häromdagen som hette...
Kundalini-yoga.
Åh, kundalini-yoga! Mm. Och då sa de det. Och sen kunde alla i klassen kunde dra den. Ja, men jag bara, vad är det för jävla utomjordingar jag är? Men sen så bara satt de och rapporterade.
Kände det.
Ja, körde det typ så här 5 minuter.
Alla tyckte var jätteskönt utom du.
Ja, men alltså jag är ganska, alltså, ganska öppen så. Jag undrade med så här, men jag fattade ingenting de första 2 minuterna. Sen så började man hänga med.
Men det gör ju att du kontrollerar din andning så att det blir en väldig avslappning i det. Det är bara det. Och att de där ljuden, ja, att det är skönt.
Men ditt mantra då, ditt hemligt mantra. Men hur hittade du det hemliga mantrat?
Jag har fått av en person i New York som jag känner.
Och är det liksom, betyder det något? Eller är det bara att har den personen bara hittat på det?
Nej, det betyder någonting.
Okej, är det ett språk eller?
Ja, men det, nu låter det så här jätteskumt och mystiskt. Men det är egentligen, det är bara som ett sätt att slappna av. Och eftersom jag är sångare så tror jag att just mantran är väldigt sköna för mig. Eftersom jag är van vid andning och ljud och så vidare.
Men till den då, av vilken anledning kan man inte säga sitt mantra?
Jag tror att det är bara för att hålla det lite. Ja, bara för att man håller det lite...
Lite mystiken i det.
Ja, lite så här, privat. Att det, jag tror att det bara är lite så. Att det, det är inget mer än så. Det är ungefär så här, som att folk kanske är lite privata när de gör andra. Så har förberedts på andra sätt också. Ja, sminkar sig och sånt där. Kanske inte alla sitter och gör på bussen. Även om det inte är fel och så här.
Har du gjort några andra så här, mindfulnessövningar eller någonting när du började?
Ja, nej, men jag har nog gjort alla mindfulnessövningar. Nej, men jag vet inte. Jag brukar vara intresserad av någonting alltid och...
Har du på med spådomar och sånt?
Inte så mycket spådomar. Det är inte så mycket att jag undrar vad som ska hända och sådär. Brukar du undra vad som ska hända?
Ja, alltså jag kan ju säkert undra vad som ska hända. Att det är som händelser. Men för det första så tror inte jag på spådomar.
Nej, jag gör inte
det. Det är nog första grejen. Att jag tror inte att de här spågubbarna eller spådamerna skulle kunna hitta någonting som ska hända i mitt liv. För då tänker jag alltid så här att om de var så himla bra på det, verkligen kunde göra det, kan inte de bara säga vilken aktie som går upp imorgon? Så de satsar alla pengar på det. Ja. Och då frågar jag så här, vilken aktie går upp på Stockholmsbörsen? Mm. Då säger de den där aktien, den går upp 280%. Då bara slänger man in det där. Mm. Och varför, om de själva kan se framtiden på så mycket saker, varför de själva inte gjort det?
Ja.
Så att, och då kommer jag så att hittar jag en spågumma eller spågubbe som kan det där, så skulle jag jättegärna bli jättebra kompis med den. För då kan den hjälpa mig med hur mycket saker som helst.
Ja.
Så därav så har jag inte tro på, men sen tror ju väl jag väldigt mycket också på att man kan bli det man verkligen vill, och att, alltså att vi alla är energier, och att när vi har sammankopplingar och man kan känna känslor och man kan påverka sig själv, framförallt hur man ska må, då kan man påverka andra, och mindsetet och hur man tänker, det är det som också avgör sådär.
Mm.
Så att, men se framtiden, den har jag inte riktigt hittat hur jag ska tro på den än.
Nej, men det där är inte så inne på. Ibland tror jag att det är folk blandar ihop lite så här spådomar och meditation och sånt där. Meditation handlar ju mer om att bara centrera dig själv och hitta ett sätt att komma i kontakt med dig själv och sådär, som jag ser det. Men vad var det du sa? Du sa spådomar. Vad var det jag tänkte på?
De kan se i framtiden att jag inte riktigt...
Nej, just det. Ja, men du sa det här med vad man har för intention. Det tycker jag också är viktigt. Man sätter en intention. Och sen så, om du har en väldigt tydlig intention som någonting som är viktigt för dig. Låt säga att min musik är viktig för mig. Och att jag vet om att det är viktigt för mig. Och då säger det sig självt att jag gör val utifrån som stöttar min musik hela tiden. Så att om jag vet det, okej, jag sätter den här intentionen för mig själv att min turné är viktig för mig. Ja, då skapar jag val och tar in saker i kanske också i min tankeverksamhet. Som stöttar det hela tiden. Så att sätta en intention, det tycker jag är jätteviktigt. Och då kanske det formar framtiden lite grann. Men det är inte som att man vet vad som ska hända.
Och framförallt också att man är öppen för saker runt omkring som man i annat fall inte hade sett.
Mm, absolut.
Jag kom på, det var en gång förut där jag ville starta typ något bolag eller något sånt där. Mm. Och då tänkte jag att jag skulle exportera något från Kina hit. Mm. Det blev ingenting av det, men genom att jag bara tänkte på tanken att vad spännande vore att exportera någonting från Kina hit. Så rätt var det så gick det så mycket, och sen fick jag jättemycket möjligheter. Så var det någon jag träffade på något möte som sa att hans fru jobbade i Kina och de exporterade något. Och det är sådär. Men då gav jag mig själv möjligheten att se alla möjligheter. Så att för att jag hade satt upp den här intentionen
just det.
Och rätt var det så kände jag bara att gud vad allt går min väg framåt. Jag ser bara allting. Och innan hade jag inte hört något om Kina någonsin. Nej.
Men så där är det. Jag vet, när jag köpte en Chao-moped, då tyckte jag alla hade en Chao-moped.
Mm.
Eller du vet, plötsligt så jag hade aldrig sett de där små italienska mopederna förut. Och sen köpte jag en liten minikopper, och då var det som att jag var tvungen att vinka till alla, för alla hade minikopper. Så det är lite så där också, när du tonar in på någonting själv så ser du alla andra som också är inne på samma bana. Därför är det viktigt att sätta en intention för att få en framåtrörelse, det tycker jag absolut.
Mm. Var är du uppväxt någonstans?
Jag är född i Stockholm. Och sen är jag uppvuxen en timme från Stockholm, utanför Mariefred, som är en liten stad dit mina föräldrar flyttade.
Trivdes du bra där?
Ja, det gjorde jag. Först efter ett tag så tänkte man att det var lite väl litet kanske. Men man blev lite större, så då flyttade jag därifrån. Men när jag var liten trivdes jag väldigt bra. Tyckte det var väldigt kul.
Var du bråkig som liten?
Låt mig se om jag har fått några rapporter om det här. Jag tror att jag var lite av och på sådär. Det kunde vara lite härjig. Men sen kunde jag vara väldigt lugn och hålla på med något eget projekt väldigt länge också. Som nu ungefär. Här är jag på lite när det behövs, och annars jobbar jag i lugn och ro med något eget projekt.
Och visst var det så också att din mamma och pappa träffades också när de var ganska unga?
Ja, väldigt unga.
Hur unga då?
Min mamma tror jag var 16 och min pappa kanske var 18. Och min pappa är tyvärr död nu, men de levde tillsammans ända till 2010. Ja, de var helt enkelt ihop från de var ungdomar. Och jag tycker att mina föräldrar respekterar varandra väldigt mycket. Och det tycker jag är det bästa jag fått med mig från mina föräldrar. Som jag har förstått lite grann senare, att det var alltid att de lyssnade på varandra och lät varandra prata till punkt. Jag vet hur det kan bli så här mellan par. Att par inte lyssnar på varandra för man tror att man vet vad den andra ska säga och sådär. Så det är en grej som jag tyckte var fin med mina föräldrar, fast de hade träffat sådär unga. Man tänker att det finns ingenting de inte vet redan om varandra, men att de lyssnade alltid på den.
Ganska fint faktiskt att mycket också, typ någon generation bort, att många har varit ihop så himla länge.
Ja.
Nu är det väldigt, väldigt
sällan. Ja, det kör ju inte vi med. Nej, men kärnfamiljen är ju upplösning, kan man lugnt säga. Verkligen.
Vad tycker du om det?
Jag tycker om det att det är ett faktum bara. Så att jag tycker inte att det är bra eller dåligt. Men jag lutar åt bra eftersom det händer. Så är jag helt i acceptans att det verkar vara så nu. Och det är ju inte bara det som förändras. Alltså att folk byter partner några gånger under livet. Utan det är ju så mycket annat som förändras också. Så jag tycker att det är väldigt naturligt att människor bryter upp. Nu när människor, förr kanske folk arbetar på samma arbetsplats och fick en guldklocka när de hade jobbat där. Hur länge skulle man jobba? Är det så 50 år eller någonting?
Jag pratade om det häromdagen också. Ja. Det är ett jävla skämt det.
Ja.
Det där.
Ja.
25 år är minst för en guldklocka.
Eller vad det var.
Säkert 50.
Aha. Medan nu är det ju inte så. Tänk på alla projekt som du har gjort redan. Men jag känner för min del också. När jag hade haft mycket framgång, mumla. I Sverige så ville jag ge mig iväg till Paris och prova någonting nytt där. Och se vad som kunde hända där för mig. Vi rör på oss och flyttar på oss. Skiljer oss och byter partner och får nya barn och sådär. Man tycker ju att det är mycket exotiskt när någon har alla barnen med samma partner. Så.
Ja, det är den här tvåsamheten också som börjar verkligen utmanas.
Mm.
Att förr i tiden, det var, sa Alexander Bard när han var här, att förr i tiden så liksom kom den här tvåsamheten, den här kärnfamiljen, för att man behövde när man hade så här bondgårdar framförallt. För att folk skulle liksom ärva och ta vid och så. Mm.
Överlevnadsstrategier.
Ja, precis. Och sen är det också staten som man lägger på det. Det är bra att inte utveckla sig själv, ha ett jobb i 50 år, för då får du en klocka. Bra, nu har du tjänat Sverige. Liksom. Ja. Och det är nästan så här att... Det är ett misslyckande att vara på samma arbetsplats i 15 år. Då är det så här, men fan, har du inte gjort något annat av ditt liv? Liksom. Så det är väldigt mycket som händer. Framförallt den här tvåsamheten också, som är extremt spännande. Att är människan gjord för att ha en och samma partner hela livet?
Ja, inte som det ser ut nu, men som sagt, förut var det en överlevnadsstrategi att hålla ihop och sträva och streta och sådär. Där man hade olika funktioner, som du säger, på en bondgård eller så. Men eftersom det inte ser ut så nu, utan vi rör på oss, då kommer det ju helt nya dynamiker. Och sen också när vi går åt rätt håll nu, att kvinnor får lika lön för lika arbete, då finns det inte sådana anledningar kanske längre att man...
Om man låser fast vid att de har varit hemma och tagit hand om barnen, och då kanske de inte vill flytta bort därifrån, och då måste de hänga kvar vid samma och sådär. Spännande tider.
Jag tycker det är verkligen otroligt spännande tider. Så jag försöker också nu med de här tiderna när allting rör sig väldigt snabbt och förändras väldigt snabbt. Att jag tittar mig omkring och undrar så här, okej, vilka små förändringar är det som är de intressanta och viktiga förändringarna? Och vilka är bara de så här, som ungefär motsvarande vad som är poppis den här veckan? Förstår vad jag menar, som att man inte behöver bry sig om dem. För att om man ska hänga med på precis allt, då blir man ganska splittrad också. Men vi vill hänga med på de viktiga förändringarna. Så att, jag tycker så här, det mest intressanta är egentligen de här strukturella förändringarna, som du säger, kärnfamiljen eller icke-kärnfamiljen, eller hela hbtq-rörelsen är på frammarsch, eller kvinnans jämställdhet med mannen, alla de här bitarna. De är egentligen, tycker jag, för mig de mest intressanta förändringarna, det strukturella så att säga. Och får inte tala om när man pratar om klassamhället, att bara några generationer tillbaka så var det nästan omöjligt att byta klass. Som om det var arbetarklass kunde du inte studera, men nu är det som att det finns mycket mer möjlighet att, att röra dig från en grupp till en annan flera gånger i livet. Så allt det där är kul och intressant, tycker jag.
Vad ville du bli när du var liten då?
Det här med att jag ville bli musiker, det kom inte in förrän jag var kanske i 15-årsåldern. Men sen hade jag lite olika idéer så där, kanske, som inte alls var seriösa.
Astronaut.
någon gång här ville jag bli florist. Någon gång här ville jag bli psykolog. Och någon gång har jag velat bli också någon typ av arbeta med djur. Men jag växte upp med djur också, så det kan vara lite så.
Äter du djur idag?
Nej, och det har lite grann med att göra faktiskt. Att jag växte upp i ett kollektiv. Och där hade vi djur, och då var det som att vi hade ganska få får. Och vi hade som ett mål, eller mina föräldrar och så, att vara i princip självförsörjande. Och då åt vi våra vänner, höll jag på att säga. Nej, men vi åt ju de här fåren, och de var så få. Så att man visste väldigt ofta ungefär vem man åt. Det kunde vara en av tre eller sådär. Så att jag har en ganska stark relation till kött. Som att jag är ganska mycket i kontakt med att det faktiskt är en varelse som jag äter när jag äter kött. Så att jag äter faktiskt inte kött, men jag äter fisk. Och jag äter skaldjur, ostron och sådana där liknande grejer.
Jag äter inte heller något kött. Mm. Jag äter faktiskt inte fisk heller.
Nej, ja. Mm.
Sen 1,5 år tillbaka. Mm. Så det, men det jag gör, det som gjorde att jag hoppade över dit till mer veganspåret var cancer. För att jag såg på TV4 på Nyhetsmorgon att man typ, jag kommer inte ihåg om det var 70-80% större risk att få cancer om man äter över 500 gram kött i veckan. Alltså fisk, fågel och kött.
500 gram, hur mycket det är som 100 gram?
Ja, det är ju typ 60-70 gram om dagen. Och då såg jag det bara 500 gram i veckan. Jag äter ju liksom 500 gram till kilo per dag. Alltså jag äter ju hur mycket som helst. Ja. Jag åt sådär kött och sallad typ. Alltså kycklingsallad.
Ja, ja just det.
Mm. Så då kattar jag allting bara. Och sen så är det ju massa andra positiva grejer, det här med djuren och miljön och
sånt. Ja,
men det var det som gjorde att jag tog tag i för min egen hälsa liksom.
Ja, jag förstår.
Det funkar bra, det finns mycket goda grejer.
Ja, gud.
Det finns hur mycket som helst.
Absolut. Jag brukar göra en linssoppa, det är också mitt lifehack. Med en massa grönsaker i, och sen har jag den i kylen några dagar så att jag slipper tänka hela tiden vad jag ska äta.
Det är asskönt. Jag hatar att äta. Alltså det, om jag hade kunnat ta ett piller så hade jag tagit ett piller.
Varför har ingen hittat på ett piller? Men ibland är det så härligt att sitta ner och äta. Men väldigt ofta är det bara...
Man måste göra så ofta. Man måste göra flera gånger om dagen.
Ja. Kan
man
och inte tänka bara... ut vad man ska äta.
Och helst inte äta samma som förut. Nej. Det är så jobbigt. Och sen måste man laga det också.
Fast jag är mycket konservativ. Jag gillar att äta samma. Så för mig funkar det att göra en soppa och så äter jag den.
Hur lagar du din magiska linssoppa då?
Nej, men det är väl lite olika. Man kan i vad som helst. Men man kanske har i, du vet, lite... linser och vitlök och lök och gurkmeja i en sån här stor gjutjärns. Och någon... Ja, bara i mig lite. Man kanske bestämmer sig, är det marokkanskt snitt på den här soppan? Eller är det indiskt snitt? Eller är det medelhavssnitt? Och så håller man sig till det och så bara i med allting. Och så kokar man det bara länge. Och sen äter man det i 3 dagar.
Det är ju fantastiskt. Det är grymt ju. Nu får vi börja sälja den där linssoppan. Jag skulle köpa flera liter. Och sen då, i din ungdom, var du mobbad någonting?
Inte så mycket mobbad. Såklart lite annorlunda, för att jag bodde i det här kollektivet i en ganska småborlig liten stad. Men jag var faktiskt inte mobbad, och jag tror att jag var ganska svårmobbad faktiskt. För att jag var lite så här som att... Jag bryr mig inte så mycket om någon sa något dumt om mig faktiskt. Och jag gör inte det nu heller. Och det bygger lite på att den som blir mobbad blir påverkad så att säga.
Men jag har läst lite grann och läst en intervju så där. Och då var det någon som berömde dig för att du hade kört på så hårt över någon som hade typ sagt något med din röst. Nu är din röst ditt verktyg och du känner din röst för att den är så fin. Men den är också en annorlunda röst.
Absolut.
Har du blivit mobbad för en röst när du var liten när folk inte såg dig som liksom en sångerska? Musiker?
Faktum är att det var faktiskt så att folk uppmärksammade min röst innan jag började sjunga. Och att de tyckte att jag pratade väldigt roligt och sådär. Att det kunde komma fram lite större barn och säga så här, säg någonting. För att de ville höra hur jag lät. Och så skrattade de mycket och så. Men jag känner mig faktiskt inte så stött.
Du är tuffare än så.
Ja, jag är faktiskt det.
Och du har inte mobbat någon, eller?
Nej, jag har faktiskt inte mobbat någon, vad jag vet. Någon får höra av sig om den har känt sig mobbad.
Vad ägnar du annars din tid åt på det här kollektivet? Vad menas med det här kollektivet?
Nej, vad det betydde i det här fallet var att det var en typ av gröna vågen... utryckning, eller jag får säga. Som betydde att mina föräldrar med sina 3 ganska små barn flyttade ut till landet tillsammans med sina kompisar. Och där började de, och de var inte bönder utan de var akademiker, och där började de odla grönsaker och ville vara i viss mån självförsörjande. Det vill säga att de ville odla och leva av det som de själva kunde producera, så att säga.
Allt ekologiskt.
Ja, så höll de på med det. Och i, alltså väldigt liten skala, bara det som de själva åt. Och slog hö och sånt där. Jag har hållit på och slagit hö med li och krattat hö och sånt där när jag var liten. Och jag älskade det faktiskt.
Spännande. Mm. Var det något annat häftigt på det där kollektivet?
Ja, det var väl att det var politiskt medvetet vänsterkollektiv. Och sen så var det att, att feminismen var väldigt närvarande i det här kollektivet, som jag känner att kanske jag har haft nytta av senare. Att när jag började skriva låtar så var det ganska ovanligt med kvinnliga låtskrivare, men att jag tog den platsen verkligen, och det skulle kunna ha bakgrund i det här medvetenheten som fanns där.
På den tiden, nu är feminist var en annan sak än vad det var då.
Verkligen.
Men vad var feminist på den tiden? Nu pratar vi alltså slutet på 80-talet eller
egentligen 80, feminism.
Början.
Mm. Som jag ser det, alltid varit samma sak. Det har alltid varit bara att alla ska ha lika rättigheter. Men eftersom det inte togs för givet då att alla skulle ha det, så var det som alla var som levande frågetecken. Eller många var som levande frågetecken och undrade, va? Varför ska ni ha lika bra som vi? Och att det var så här, vad bitchar ni om? Och så vidare och så vidare. Men ju mer, ju öppnare samhället blir, desto mer är det att vi börjar tycka att att det verkar helt rimligt att med lika lön för lika arbete, och att alla ska ha rätt att gifta sig, om vi ser till HBTQ-rörelsens kamp. Och, ja, ju mer, när vi ser tillbaka på det här senare, så kommer vi att undra varför vi inte tyckte att alla skulle ha samma rättigheter tidigare. Men det var lite mer, det gick lite långsamt där ett tag. Men nu är det ju lite mer fart, tycker jag, på det hela.
Men ni gjorde inga sådana grejer då, att ni gick och skrek utanför så här?
Demonstrerade? Ja. Jo, demonstrerade.
Gjorde ni mycket?
Ja, det.
Kastade ni sten och sånt?
Nej, så. Absolut inte. Inga stenar. Det gjorde vi aldrig.
Du gick inte och kastade sten?
Nej, gud nej. Vi gjorde egna plakat. Det tyckte man var väldigt kul.
Vad skrev du på dem?
Nej, det var så här, atomkraft, nej tack och sånt där.
Vad sa du?
Atomkraft, nej tack.
Atomkraft, nej tack. Ja,
och sen när det blev atomkraft, då skrev man kampen går vidare. På nya plakat. Det var supertrevligt.
Vad var atomkraft något?
Det var kärnkraften.
Ja, jag vet.
Ja.
Men, ja, och det menas att det är samma sak, kärnkraft och atomkraft. Ja. Okej. Och varför vill man inte ha kärnkraft för?
För att det är farligt. Nej, det hade inte med feminism. Det hade mer med att göra, bara att man tyckte att det är farligt. Helt
ja,
enkelt.
Det är, ja, bättre, men det är ju farligt om de exploderar. Det är,
ja, det är bättre med sol och vind då.
Ja, man utvecklade så mycket då bara.
Vadå? Men,
alltså sol och vind och vatten. Nej, på 80-talet.
Men det hade man ju kunnat göra. Om
ja,
det hade
säkert,
funnits intresse.
Man
hade satsat pengar. Men det var det man inte var villig att göra. Man ville hellre satsa pengar i det här.
Och sen så slog det igenom på musiken.
Mm.
Eller du började skriva en låt, första låt när du var 20 eller någonstans?
Ja, där någonstans. Och sen 21 så fick jag skivkontrakt med EMI. Och sen 22 kom mitt första album.
Och då smällde det?
Då smällde det verkligen.
Sålde runt en 800 000?
Jo, jag tror otroligt mycket album.
Jättemycket.
Ja. Mm.
Och då gick du från att vara extremt egentligen okänd till att vara liksom hemma i folks
verkligen
vardagsrum och överallt.
Mm, verkligen var det så.
Och vilken tid var det här? Var det liksom över natt? Eller vad gjorde att den att exploderade? Liksom?
Det som gjorde det, som jag ser det, var att det spelade så otroligt mycket på radio. Ja. Och sen, det var det ena, på alla kanaler hela tiden. Och sen så var det också att det fanns ju färre tv-kanaler, så om man var med i ett stort tv-program och folk nappade, då var det ungefär som att ja, då var det.
Jo, men jag kan säga som så här, jag kommer själv ihåg den tiden.
Ja.
Framförallt den här som alla,
vem vet.
Ja. Vem vet inte du, vem vet inte jag.
Ja.
Men i alla fall, alltså jag hatade den.
Nej!
Jag hatade den.
Va?
Du bara, jag går! Nej, jag har hört den så mycket.
Aha.
Varenda radiostation man satte på.
Ja, det var så. Det var
alla spelade. Jag kunde, alltså jag sjönk på den när jag gick och la mig. Ja. Oavsett jag ville eller inte.
Jag
när jag vaknade så var den kvar.
Det var ditt mantra.
Om jag gick upp på natten så var det så här, vem vet inte. Jag hatar den inte så.
Nej.
Jag får säga så här, perioden när den gick. Bomb.
Ja, men det var en bomb. Det var en bomb. Nu är det ju inte så intensivt.
Fast jag kan säga så här, det är en av de få låtarna jag skulle kunna sjunga hela så här bara.
Mm,
jag kan varenda ord i den.
Ja.
Jag har hört den miljoner gånger.
Ja, men jag förstår. Ja, nej, men det var väldigt massivt det hela. Och jag kände nu, för jag tackade jag till det här Så mycket bättre programmet.
Fantastiskt, menar jag.
Ja, vad kul, tack. Och då var jag väldigt blyg och var med och ditt och datt och tänkte aldrig i livet. Men sen kom jag på att, men gud, hur tänker jag nu? För att det skulle aldrig kunna bli så där massivt som mitt genombrott var 94. Hur många som, jag skulle kunna vara med 18, Så mycket bättre. Jag skulle kunna vara julvärd och allt möjligt. Det skulle aldrig kunna kännas så intensivt som det gjorde för mig då. Och när jag väl kom på det, då kände jag mig väldigt avslappnad och bara strötta runt och så tyckte det var jättekul att vara med i programmet.
Men det var också för att när du slog igenom där, då fanns det typ bara vissa plattformar.
Verkligen.
Och de ägde ju du och ni totalt, vilket gjorde att, och det var ju en fantastiskt bra låt. Sen ser det ju så här att vilken låt man än gillar, jag har ju min Spotify-lista nu, det är ju bara 3 låtar.
Aha.
För jag går och kör dem hela tiden, för jag gillar dem.
Ja.
Men jag kan ju spela sönder dem på en vecka.
Ja, det kan du ju verkligen göra.
Jag
tänker bara att du vågar spela bara 3 om du gillar dem.
Ja,
man är lite rädd att man ska köra slut.
Ja, jag vet. Men jag kan göra det lite grann, få mina ryck. Men det tråkiga för min egen del, det är att jag spelar sönder dem på en vecka. Liksom.
3 alltså. Ja, det var väldigt få.
Ja, vet vilken en av dem är?
Nej.
Forever Young. Den slank med.
Men den slank med.
Jag tycker den är så bra.
Ja, den är bra.
Den är skitbra alltså. Men hur kändes det då när du från okänd till att bli så megastar som du blev?
Jag kände faktiskt på 2 sätt. Det ena var att jag tyckte att det var väldigt överväldigande att jag kunde glömma bort. Att jag var så här, ja men du vet att jag tänkte, det är inte mig, du vet jag kunde vakna och tänka, är det jag som är Lisa Ekdahl? Du vet sådär, att det var väldigt overkligt. På ett annat sätt så kände jag så här, en annan del av mig kände så här, det är alltid någon som ska vara på första platsen på de här försäljningslistorna och sådär. Och nu bara råkar det vara jag, det kan vara jag, det kan vara någon annan, som att det kändes inte så konstigt faktiskt. Så det beror på lite vilken del av mig det var som...
Hur tog du kändisskapet då?
Jag tycker, om jag får säga det själv, att det är en av mina livsbragder att jag klarade kändisskapet så bra. Att jag slog igenom så plötsligt, hade 0 mediaträning. Mitt genombrott var oväntat för mig, men även för mitt skivbolag. För att jag höll på med en genre som inte var populär och som var någon sorts i någon vis tradition, om popmusik i vis tradition. Så jag hade ju absolut 0 beredskap på allt det här. Och min framgång kom också bara väldigt mycket ur en vilja att göra ett album på det sätt jag ville ha det. Det var ingenting som indikerade för mig att det här skulle bli en storsäljare eller någonting. Och jag tycker utifrån det att jag hanterade det här kändisskapet så bra. Det är en av de saker jag är stolt över faktiskt.
Men hade du så här typ folk som hängde utanför din dörr? Och...
Ja, jättemycket. Jättemycket.
Öppnade du för dem och bjöd dem på linsoppa då?
Alltså, väldigt sällan måste jag säga. Väldigt sällan. Och jag kan ibland ångra lite nu, för jag fick så mycket fina brev av folk och jag svarade inte så där, för att det var väldigt svårt att göra det. Det kom så plötsligt och så. Men nej, det var väldigt... Och jag bodde på en plats då också, som uppe på Mosbacketorg i Stockholm. Och det där fick alla reda på, att jag bodde där, inte alla, men massa folk. Så det var ganska mycket drösvisa folk. Det var nästan alltid någon som hängde runt där. Det var ganska jobbigt.
Hängde de i träd eller?
Nej, inte i träd, men det fanns ett träd där faktiskt. Nej, men de kunde kanske vänta utanför porten. Och sådär.
Mm. Vad sa de då?
De sa bara, Lisa!
Och då hade du på dig sådana här superfeta glasögon eller som du bara gled förbi dem.
Nej, i början kom jag inte på det med glasögonen, tror jag, utan jag bara gick väl ut där. Och ganska oförställd, tror jag. Det här med glasögonen har kommit på lite senare. Mm. Att det är ganska skönt med lite skydd. Mössa tycker jag också är lite skönt skydd. Sådär.
Mm.
Men nu är det inte massa folk som hänger utanför min dörr.
Det är skönt. Vad har varit, liksom, vad var den roligaste tiden med det här på den tiden?
Det var ju väldigt roligt att möta publiken, för det kunde vara nästan som ett väckelsemöte ibland. Det var väldigt kul. Som att folk var berörda av den här, av mitt album och sådär. Så det var ju väldigt starkt. Faktiskt.
Du har ju ett album som heter Pärlor av glas.
Mm.
Vet du vad jag brukar kallas?
Nej.
Pärlan.
Ah, ja.
Det är som Pärlros.
Ja, det är klart.
Så det är lite grann att kanske det albumet var till mig.
Ja.
Nu efterhand.
Ja, nu efterhand. Nu skulle jag haft en gitarr här, för det skulle vara roligt att spela den för dig.
låten du tänkte lira då, eller?
Ja, ja, precis. Ja, låten.
För den har du döpt också till albumet.
Ja, ofta. Mm-hmm.
Gillar du den låten?
Ja, jag gillar den. Jag tänkte spela den på turné nu, så jag sitter och småspelar på den hemma för att se hur den är.
Sjunger du pärlor?
Jag ska köpa henne pärlor. Det finns pärlor utav glas. Det är såna jag vill skaffa. Såna som kan gå i kras. Ja, så där sitter jag och spelar. Men man ska ha gitarr också, det är då det blir extra mysigt.
Superfint, superfint. Vad har varit nycklarna, skulle du säga, att du har ändå lyckats så bra som du ändå har gjort?
Att jag har en väldigt tydlighet i vad jag tycker om. Hur jag vill att min musik ska låta. Att jag vet vad jag gillar, helt enkelt. Ibland träffar jag människor som inte vet vad de gillar. Och då känner jag så här, men hur navigerar du i tillvaron om du inte vet vad du gillar? Så för mig är det en väldigt tydlig vägvisare, att jag känner så här, det här gillar jag, det här gillar jag inte, det här gillar jag inte. Det blir som att en väg utstakas naturligt hela tiden om du har en väldigt stark känsla för vad du tycker om och inte tycker om. Både när du så att säga kreerar något som musik eller så. Eller bara i vardagen, i tillvaron, vad du vill göra och inte göra. Vad som är kul och inte, vem du vill hänga med och inte. Och så det där tycker jag är en välsignelse faktiskt. Att veta vad man tycker om. För då kan man hålla på med det.
Hur ska man veta det om det är så att man inte vet det?
Ingen aning. För mig har det varit att jag vet väldigt naturligt vad jag gillar. Så det här låter bra. Eller, det vill jag inte göra. Och ibland chansar man lite, såklart. Men att inte ha den kompassen tycker jag verkar fruktansvärt. Jag förstår inte då hur man ska kunna komma fram till vad man gillar om man inte känner vad man gillar. Man får sitta så här, vad vill jag nu? Man får bara sitta på kvällarna kanske. Jag vet inte. För mig är det väldigt instinktivt och direkt i alla fall. Att jag har en väldig kontakt med vad jag tycker om.
Jag har faktiskt ett jättebra råd där.
Bra, ja, jag vill höra.
Som är superbra. Det är om du ska veta vad du tycker om och framförallt veta vad du ska och vilja veta vad du har för mål.
Ja.
För det är en del som har frågat mig det också. Så att, nej, men alla pratar om mål, hur man ska uppnå sina mål. Men om man inte vet vad man ska ha för mål, hur gör man då?
Ja.
Och där kommer jag faktiskt trycka ut ett helt avsnitt bara om det. Men grunden går till så här, att du skriver 100 saker du vill ha. Minst 100 saker. Det kan vara vad som helst. Du kan lyckas med din karriär eller musik eller vad som helst. Ha en bil eller lägenhet eller kläder, vad som helst. Och sen så kategoriserar man in de här i tre olika delar. A, B, C-mål. Så lägger man på A-målen så kanske det blir 30 stycken. Då tar man 10 topp där. 1-10. Och sen så skriver man på varje mål varför man vill ha det här målet, ungefär en halv A4. Och hur man ska få det här målet, ungefär en halv A4. Och vet man inte varför en halv A4, då är det fel mål. För man ska veta det direkt. Så att det är ett sätt man får reda på liksom vad man verkligen vill ha, vad man verkligen liksom brinner för. 100 saker man vill ha, kategoriserar med ABC-mål. A-målen, de absolut viktigaste, de gör 1-10 på som varför och hur på de här, en A4 om det. Ett sätt man får reda på lite grann vad man vill göra i alla fall.
Ja, just det. Ja, för oss som har tydlig känsla för vad vi vill göra, då skulle vi kunna göra det om vi vill ha någon lite sidomål. Om vi skulle intressera oss för det någon gång, då skulle man kunna göra det här.
Förra året, 2016, så var du det 8:e mest googlade namnet i Sverige. Och av alla de här andra i den här topp 10-listan så är du den enda som är vid liv.
Ja.
För det var mest döda människor man googlade. Alltså så här stora, det är Michael Jackson och alla olika liksom så här.
Precis, jag var nummer 8 av alla företeelser. Vad var det? Det var så här iPhone 7, Donald Trump.
Ja.
Det är helt otroligt.
Och sen så kommer du där.
Ja, det var väldigt när jag såg det tänkte jag så här, det här måste vara fel. Det kan inte stämma. Varför skulle alla hålla på och googla mig för mitt där mellan Prince och Donald Trump? Det verkar jättekonstigt.
Varför tror du så då?
Det enda jag kunde komma på, det är ju den här Så mycket bättre TV:n dels. Och sen så var det också en liten rolig grej som hände. Det blev en liten snurr runt en grej jag gjorde i Aftonbladet som där jag tycker att patriarkatet faller inom Jan-Olof Anderssons livstid. Och då blev det ganska mycket snurr. Jag vet inte om kanske folk googlade mig då. Det är det enda jag kan komma på.
Jag kan läsa exakt det du skrev faktiskt. Du skrev det till Jan-Olof, ja. Eller du sa ju så här. Att vi kvinnor lätt blir identifierade genom vårt mödraskap och våra män. Speciellt av män som du. Vi är skittrötta på det. Men vi kommer att vara snälla mot er. För ni är väldigt långsamma.
Ja.
Och sen sa även. Hör du hur du själv tänker, Jan-Olof? Patriarkatet är på väg ned. Du kommer att möta det här igen och igen och igen när du möter kvinnor. Patriarkatet faller inom din livstid. Det är lika bra att du hakar på.
Visst var det bra?
Fantastiskt
bra. Det var väldigt kul.
Vad var det för någonting?
Ja, men det var väl att Jan-Olof, han ställde en massa frågor där jag just kände så här att vi kvinnor blir identifierade med att vi värderas genom vårt mödraskap, vi värderas genom våra män, medan jag egentligen har varit en artist som har, och låtskrivare och kompositör, allt det här i vad det nu blir, börjar bli 25 år snart. Och ändå är det som att många mäns tankar går runt, att de har svårt att så att säga ens tänka på en kvinna utan att tänka på såna här attribut som ska vara typiskt kvinnliga eller genom våra män och genom våra mödraskap. Så att jag bara tröttnade väl lite och så sa jag det och så gick det i tryck, så det var väldigt kul. Det var väldigt roligt.
Har du pratat med en efteråt? Någon?
Nej, jag har inte gjort det. Men jag tror säkert han tycker också att det var
kul. Jag tror han är ganska nöjd med det där också.
Ja, han måste tycka det är kul. Tror du inte det? Jag vet inte.
För han ställer lite frågor om typ dina, så för 20 år sedan, din gamla kille du hade då. Och lite sådana grejer.
Ja.
Och då lackade du.
Ja. Men han gjorde det ganska mycket också. Mycket mer än han tog med och sådär. Att de bara bla 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 bla. Men då tyckte jag, men jag passar på att se till. Och sen blev det så här kul.
Men om man går på det, vad är det du menade med det där?
Patriarkatet faller. Nej, men jag tror att patriarkatet är på väg ner.
Vad är patriarkatet?
Det är helt enkelt att alltså männen dominerar hela tillvaron helt utan anledning. Utan att vi helt enkelt är på väg mot ett jämlikare samhälle. Och det är bara att haka på. Det är en av de här sakerna som är förändring. Och om man inte hakar på, då åker man på en och annan liten näsbränna, tror jag faktiskt. Så det är bara haka nu. Det är dags att haka.
Hoppar vi på tåget?
Ja, jag tror det. Jag tror det verkligen.
Vad är det som är de största skillnaderna, tycker du, fortfarande som man behöver förbättra?
Lika lön för lika arbete. Det är en sån. Självklar som behövs fortfarande, men sen också bara attityden gentemot kvinnor, att kvinnor självklart ska värderas genom att vara en hel person, inte bara definieras genom mödraskap eller genom våra män. Det känns också som en självklarhet som borde vara på gång, och att inte kvinnor objektifieras. Det borde också vara en självklarhet som är på gång, som är mycket bättre nu tycker jag än på 90-talet. Så nej, men jag tror vi är på väg mot ett jämlikare samhälle. Patriarkatet faller inom vår livstid.
Jag är precis i Afrika. Mm. Om vi tycker att det liksom är att vi har lite saker här som är så stora utmaningar, då ska vi se Afrika.
Ja.
Alltså det är en helt annan nivå.
Det är klart.
Det är bland det sjukaste sättet, typ Kongo. Vet du vad de gör där alltså? Vet du vad de gör idag? Det är helt sjukt. De går ju ofta, hon heter Byar, och då såg jag en intervju också där med en tjej. Hon kanske var så 19 när det hände för några år sedan. De i Knäteby, då var det alltså en mamma, en pappa och typ en dotter, och det var hon och hennes två söner. Då gick de dit med sig deras jävla svärd och skit och sådär. Sa de till pappan, våldta din dotter. Och då sa pappan nej, då petade de ut hans ögon.
Såg du det här?
Nej. Alltså, jag såg intervjun med.
Skönt, det skulle man aldrig vilja se.
Och sen så gjorde de lite sönerna. Så då våldtog sönerna henne. De är tvungna att bli dödade annars. Och sen så dödar de ju dem ändå efteråt. Båda sönerna och pappan som pet ut ögonen och skar de halsen av. Och sen våldtog de dottern och mamman, så dödade de mamman. Och sen körde de in en pinne med brinnande plast i henne.
Amen.
Och skar bort hennes klitoris och blygläppar.
Men vet du vad, jag tror du måste bara sudda det där ur ditt minne, höll på att säga. Det här låter så vansinnigt.
Men det är sjukt, men det är stympning.
Ja, det är alltså det.
Sådär. Och det är ändå vanligt.
Ja, det är det.
Och det här är alltså i Afrika nu, vad som händer. Mm. Det är helt, helt sjukt.
På planeten jorden.
På planeten jorden. Mm. Och sen är det så här, här finns det självklart, man får jobba på allt man kan jobba på. Men där är det, det är en sån annan nivå.
Mm.
Så att det, men de har ju säkert en annan nivå på massa saker.
Ja, men
att man håller på med stympning, det tycker jag är helt, helt sjukt.
Men det är klart att på olika platser händer helt olika saker. Men vi måste ändå jobba utifrån var vi är här. Och jag menar inte du skulle suddra ur ditt minne att det hände. Jag bara menar, du kunde berätta det så detaljerat. Det var faktiskt lite läskigt.
Ja, men jag, det var inte meningen. Men det blir, när man hör en sång, det blir
ja,
så här,
ja, men jag
shit,
förstår.
Vad sjukt.
Ja,
sen när man ser den här tjejen också som berättar. Och så, alltså det var ju så, det kommer nog sitta kvar.
Alltid. Otroligt. Mm. Men alla måste, vi måste jobba utifrån där vi är, bara som det är med allting annat. Och man vill såklart springa dit och rädda den här kvinnan när man hör om det, eller hur? Men man skulle få springa en hel del om man skulle springa runt och rädda alla också. Man får gräva lite där man står också kanske ibland.
Så är det verkligen, att göra det man kan liksom.
Ja.
Din pappa gick också bort 2010.
Mm.
Hur kändes det?
Väldigt sorgligt naturligtvis. Att förlora sin pappa och... men inte så tidigt, men ganska tidigt ändå.
Hur gick han bort?
Cancer. Och det som var bra i det här sorgliga var att jag förstod att han skulle dö, och han förstod själv att han skulle dö, så att vi hann förbereda oss. Så det är jag väldigt glad för i det här sorgliga. För att väldigt många som förlorar någon, då kan det vara att det finns en förnekelse av att döden är på väg, så att man hinner inte riktigt, så att säga, avsluta. Men här var det som att jag känner att jag är mest tacksam för, förutom liksom min tid, med den tid jag fick på jorden med min pappa, men det var att vi kunde avsluta i kontakt. Som att han visste att han skulle dö och jag visste att han skulle dö, och vi avslutade i kontakt. Så det är jag väldigt tacksam för. Och sen ville han gärna dö i sitt hem, och så fick han göra det. Och det är också väldigt tacksam för. Och sen hade han alla runt sig när han gick bort. Och det är första gången jag berättar om det faktiskt i media. Så att, men det var en väldigt stark tid för oss allihopa som var med. Och vi var hela familjen där samlad. Och vakade och ett avslut i kontakt. Det var det som jag var mest tacksam för. Men otroligt sorgligt. Och ibland tänker jag ju att det var för tidigt. Men det var ju den tid det var, eftersom det var då det hände. Men efteråt, då, jag är väldigt sällan avundsjuk och så här, känner väldigt sällan, som kommer ganska få sådana impulser för mig. Men efter att han hade dött precis veckorna efter, då när jag såg gamla människor, för han var liksom stark och sen fick han cancer och dog. Väldigt plötsligt, liksom, jag hade inte sett honom gammal riktigt. Då kunde det bli avundsjuk när jag såg folk med rullator och sådär som kom och rullade och kanske hade vuxna barn bredvid sig som hjälpte till och sådär. Eller du vet, någon som var lite skruttig och man såg ett vuxet barn som rullade den lite i någon rullstol eller någon käpp eller något. Då kunde det bli avundsjuk att de liksom fick se sina föräldrar åldras på det sättet. Men det släppte ju sen förstås. Man kommer att acceptans att han är borta.
Hur skulle du säga att han tog döden då? Är man rädd för honom eller är man...
Jag tror säkert han
var...
Jag tror säkert han var rädd. Men han var en mycket rationell person. Min pappa var forskare. Så att han förstod att han hade så här... Men nu har jag ett halvår till ett år kvar. Och han... Ja... Jag upplever det som att han ville... Och det var väldigt starkt. Han ville väldigt gärna leva vidare. Men han var i acceptans ändå, just, eller jag uppfattade det som en acceptans, bara att han visste att han skulle dö. Förstår vad jag menar? Många förnekar att döden är på väg. Nej, de tror det. Det är nog inte på... Det kommer nog inte hända. Du vet, lite så ungefär att man inte vill prata om det. Eller... Medan han gjorde verkligen det. Pratade om att han skulle dö. Och ville fixa med grejer så innan han dog och så. Så han gjorde det. Starkt gjort.
Jättestarkt. Mm. För det där är ju på något sätt så här... Den absolut värsta grejen som... värsta mardrömmen jag skulle kunna ha. Verkligen. Att jag får ett besked. Du har 6 månader kvar. Ja. Och, så här, och då, det där man ju tänker, jag vet inte hur många gånger man har tänkt på det. Mm. Att, så här, att, vad, hur hade man tagit sånt besked? Liksom? Mm. Vad hade man gjort? Mm. Hur skulle man lägga sig och skrika? Och, eller hur tar man det? Liksom?
Mm. Verkligen. Verkligen.
Är du själv rädd för döden?
Inte utpräglat rädd för döden. Men... Jag försöker väl umgås lite med döden, att man tänker på det lite grann, att inte skjuter ifrån sig allt för mycket, för det är ändå ett faktum att det kommer. Och egentligen är det lite onaturligt att, att inte alls vara i kontakt med döden, så där som vi kan ha lite grann i vårt samhälle. Att det är många människor som är vuxna och aldrig sett en död person till exempel.
Har du sett någon död person?
Ja, ja, absolut, jag har gjort det. Jag såg min pappa dö och så...
Var ni med honom då eller?
Jag var inte i rummet precis då, men jag var i ett annat rum precis när det hände.
Ni var i närheten i alla fall. Mm. Så.
Min mamma var i rummet då när det väl hände.
Mm. Min mormor dog ju också. Då var vi på sjukhuset och hon hade också så här cancer. Men sen blir det ena till det andra, så hon mådde ju...
Mm.
Ja, det mesta går ju sönder efter ett tag liksom. Mm. Men då så stod jag inne med henne i rummet.
Mm.
Men sen på något sätt så fick jag en känsla så att nu är det... Alltså nu är det riktigt nära liksom. Mm. Så då bara gick jag ut till min mamma. Mm. Och så sa jag att nu är det du som ska
gå in. Ja.
Det du ska vara inne.
Mm.
Vart inne där en minut så dog hon.
Ja, men ofta är det lite så där tror jag. Att hon kanske hellre ville din mamma än barnbarnet på något sätt. Att det är lite mer logiskt.
Mm. Har du gjort någonting i livet som du själv ångrar eller hade gjort annorlunda?
Säkert till att på sig. men ingenting. Nej, egentligen inte. Det kan väl vara att man kan tycka att man har gjort massor med dåliga grejer, men det är inte som att jag ångrar dem och tänker, varför gjorde jag det där? Och... Faktiskt inte. Faktiskt inte. Men det är inte som att jag tycker att allt jag har gjort är så här helt förträffligt kanske. Men inte någonting som jag ångrar heller.
Du är en del i Portugal också.
Mm.
Hur kommer det sig?
Ja, det kommer sig väl bara av att jag har känt egentligen väldigt många år att jag skulle vilja ha... Jag reser mycket, jag är på olika platser. Jag har inte nu, för nu har jag svenskt skivbolag, men annars under 10 år har jag varit kontrakterad till Sony Music i Frankrike, i Paris. Och min bokare sitter i London, jag får omkring ganska mycket. Så kände jag att det skulle vara kul att ha ett ställe utanför Sverige. Och så köpte jag ett hus som jag gillar väldigt mycket i Portugal. Ett ganska stort hus och... Det är trädgård och palmer och granatäpplen och du vet, fikon och pool och mysigt.
Nästan självförsörjande.
Ja, nästan. inte riktigt precis, men väldigt härligt. Mycket fåglar och sånt.
Vad gör du där för något då? Skriver låtar,
absolut. Och min tanke är lite grann att det inte ska behöva vara så bestämt vad jag gör där, utan att jag kände så här, men det här huset kan nog vara till lite vad som helst, kanske något som jag inte vet än sen. Men hittills har det varit att jag skriver låtar, varvar ner. Det är ganska opretentiöst i Portugal, så det är väldigt bra nedvarvning. Som att jag bara skapar mitt eget utrymme där och slappnar av.
Brukar du yoga någonting där?
Absolut, jag har ett stort rum som jag tycker är så perfekt i det. Jätteskönt.
Och några så här fina stenar där inne också, sådana här.
Ja, det är väldigt fina stengolv som är gjorda där i en by i närheten, du vet. Så här. Härliga material i huset. Och,
för du började tågluffa dit någon gång.
Ja, men hur vet du det? Har jag sagt det?
Nej, jag hittar på det nu.
Nej.
Jag tyckte att du såg ut någon som har tågluffat dit och köpt ett hus där.
Ja, men jag har tågluffat dit när jag var ung, verkligen. Jag har gjort det ett par gånger faktiskt.
Var det kul? Något du rekommenderar?
Tågluff. Jag vet inte om de här tågluffarna, om hela den verksamheten finns kvar, eller vad man ska säga. Så om folk gör det, jag tror folk åker med till Asien.
För att inte folk säger på sibiriska järnvägen och sånt. Nu tror inte jag folk gör det.
Nej, jag vet inte. Då fanns det de här tågluffarkorten man kunde åka. Antingen åka runt eller bara åka någonstans och vara där.
Alla kan ju tågluffa hem till dig.
Ja, ja, jag kan göra det här. Du bara kom strider av folk. Strida strömmar.
Men till din medverkan av Så mycket bättre. Var det något speciellt momentum du tar med dig med därifrån?
Ja. Att jag tyckte att det var så kul. Och att, att jag blev förvånad över hur... Jag ska inte säga hur lätt jag tyckte det var. Men alla pratade om hur jobbigt det är. Och så här, kollegor, det är så jobbigt. Man får inte sova. Jag tänker, gud, hur ska det gå för mig? Jag som älskar att ligga och sova. Men jag tyckte inte att det var jobbigt. Så det var som en liten självförtroende höjare för mig faktiskt. För att jag tänker att jag är sån här artist som är lite bortskämd och inte orkar att göra så mycket. Och, ja, men du vet. Men det visade sig att jag tyckte att det var högintressant och väldigt givande och kul och roligt med kollegorna och bara intressant att höra alla prata. Jag tyckte bara att det var väldigt kul hela tiden.
Gillar du Tommy Nilsson?
Jag gillar alla. Jag gillar alla. Det var så här för mig att jag hade ingen jag kände innan. Och det var väldigt bra, för jag bestämde mig för att nu ska jag inte bara alliera mig med den som jag är mest bekväm med efter 5 minuter. Nu ska jag bara... fördela min energi lika på alla för att se vad som händer. Jag gjorde, där satte jag ett litet mål faktiskt. Så det var ett litet mål jag hade. Så, så jag gjorde det just för att jag ville se vad som händer när man gör så. Istället för att bara börja hänga med någon som är lättast att hänga med.
Skulle du kunna svara på vem du tycker minst om av dem?
Nej, det kan jag faktiskt inte, för att det är ingen som jag tycker minst om. Det jag kan säga är att Magnus Carlsson är en person som dyker upp mest efteråt för mig. Och det har väl med att göra att våra världar, så att säga, korsas lite grann. Jag kommer till exempel repa i hans replokal inför min turné. Och han har väldigt mycket energi, så han hör av sig väldigt mycket och undrar: nu är det snart dags för Danny Show. Vem vill komma hem till mig innan på fördrink? Och sådana där saker. Vem vill komma hem till mig på julafton? Sådana där grejer. På riktigt alltså.
Supergulligt, en liten familj.
Så sött.
Var det någonting där som var extra känslosamt?
Ja, det var det ju, och det var helt utan konkurrens att Freddy Wadling gick bort 8 dagar innan vi skulle börja. Och jag hade sett fram emot Freddy så mycket, för Freddy är en väldigt speciell person. Väldigt stark, väldigt mycket karaktär, och jag hade känt som att det kommer bli högt i tak för att han är med. För han är ändå en person som är på många sätt väldigt säregen, så det kommer ingenting att bli konstigt med Freddy, för att det känns som att han skulle öka nivån för vad som var möjligt och vad som gick för sig. Och sen gick han bort, och det var väldigt svårt, och jag var otroligt lättad när vi skulle få göra ett hyllningsprogram, så det inte bara blev som att man skulle gå dit och åka dit och jobba där en vecka, dryg vecka, och låtsas som att inget hade hänt, utan då var det att vi fick allihop faktiskt hantera att en av oss inte var med. Så det var det darrigaste, tycker jag. Att få hylla honom, och att helt plötsligt var det vi som åkte på att hylla honom. Det hade ju kunnat vara andra personer som var mycket närmare och så. Men jag tycker faktiskt att det blev... alla förstod att vi gjorde så gott vi kunde, kändes det som. Det blev bra.
Det var jättevackert och fint.
Ja.
Och fint att TV4 att de byggde upp det på det sättet också. Som de,
verkligen.
Som de gjorde.
Mm. Och jag gillar produktionsteamet så mycket på Så mycket bättre. Så bra.
Jag kommer ju köra också med Tommy Nilsson om en vecka.
Ja, hälsa.
Har du någon fråga du tycker att jag ska ställa till honom?
Ja.
Eller något ämne du tycker jag ska gå in på?
Jag har en fråga till dig om Tommy. Tycker du att man kände... har du sett Så mycket bättre? Såg du en del av programmen?
Ja, eller? Absolut. Ja.
Tycker du man kände hur roligt Tommy är? För att han är skitrolig verkligen. Tycker du man kände det genom tvn? Eller var inte det mer klippt så mycket? För ibland kan jag blanda ihop vad som hände mellan oss allsammans och vad som var i tv. Men Tommy är faktiskt jätterolig.
Ja, men jag tycker att han, att det kom fram en del i alla fall. Sen så har jag aldrig träffat honom, så jag kan inte säga så här att hur rolig han är. Han kan se så här riktigt kalanka rolig i verkligheten. Och sen så blev han ändå ganska rolig där.
Ja.
Men jag tycker att det kom fram att han var väldigt kul. Han verkar så. Jag har faktiskt pratat med en telefonkort nu inför. Och han satt där och smaskade och käkade någonting och var rätt skön.
Liksom. Ja, men han är skön. Han är skön. Och har väldigt mycket erfarenhet av allt möjligt som är kopplat till kändiskapet, kan man känna. Han har ju haft som svärfar Berghagen och Barbro. Och det är ju ungefär som att vara del av kungafamiljen, eller du vet. Så att, ja, när det kommer till den biten så känns det som att han är väldigt, väldigt erfaren.
Vad är lycka för dig då?
Lycka är att kunna vara sig själv, bara. Att vara i kontakt med sig själv. Och att vakna på morgonen och känna sig intresserad av tillvaron bara.
Har du bra självförtroende?
Ja, det har jag. Men jag har ännu bättre självkänsla. Det är inte alls så där som jag tycker att jag är så bra på allting och så där. Jag är ganska dålig på väldigt många grejer. Men jag har väldigt bra självkänsla. Jag känner att jag är ganska mycket acceptans. Att jag är bra på vissa saker och lite sämre på andra saker. Och ibland är jag riktigt bra, ibland är det väldigt krångligt någonting. Då tar jag hjälp.
Vad är dina absolut bästa styrkor då?
Ja, jag tycker nog att det är faktiskt låtskrivande. Jag tycker att jag har en väldigt tydlig röst i mitt låtskrivande. Och även i framförandet att jag har en tydlighet, att jag har liksom en konsekvens. Och att många säger så här, om man hör direkt att det är du. Och där känner jag, det är dels bara hur min röst låter. Men det är också att jag har ett tonspråk och en konsekvens i det jag gör. En tydlighet så att säga. Så det tycker jag är en av mina styrkor. Att det inte är så här, nu var det modernt med något sånt här. Och då bara ramlade jag in i det en stund. Utan jag tycker att jag har en väldigt tydlighet som artist.
Har du gjort någon misstag när du varit ute och turnerat? Eller råkat i något så här fuck-up-grej, något så här fel liksom?
För 1000 år sedan var jag ute med Björn Afzelius och Mikael Wiehe och Tony Holgersson på en sån här, du vet, när man åker tillsammans på turné. Och då så sa Björn Afzelius, skulle han välkomna mig upp på scenen. Och då sa han, välkommen Lisa Nilsson. Och då gick jag upp på scenen och sa, tack Björn Skifs till Björn Afzelius. Och då blev det ganska roligt och gulligt. Men han skämdes väldigt mycket efteråt. Men det var ju ingenting att skämmas för. Det kan ju bara bli så där, det bara kommer ut fel. Det var inte som att man inte visste vem jag var, om man säger så. Vi sågs hela dagarna där i turnébuss och sånt.
Hur skulle du annars förklara dig själv som person? Du känns som en ganska glad tjej med bra självförtroende och ändå bra, jäkligt mycket energi och bra tryck i liksom.
Ja, bra tryck, det låter ju bra. Ja, men jag kan vara lite av och på, som till exempel när jag går härifrån nu, då kommer jag antagligen plötsligt vara ganska utspejsad, trött. Men att jag kan också vara fokuserad när det behövs. Men att jag också behöver ganska mycket återhämtning. Kanske inte efter det här lilla. Men du vet att jag har behov av återhämtning också.
Men var själv ofta och sådär?
Ja, om det går så är jag gärna det. Om jag inte kan vara själv, som om du är på turné, då brukar jag ta på mig hörlurar. Och då känner alla som att man kanske inte behöver prata med Lisa jättemycket just nu. När hon har hörlurarna på sig och sitter och kurar ihop sig lite.
Hur ser framtiden ut för dig nu?
Nu så kommer jag åka ut på turné och jag åker i hela Sverige i princip, eller hela och hela, men jag gör 26 gig i Sverige och sen så gör jag lite i Danmark och Norge och Finland. Och jag har inte åkt så här i Skandinavien på evigheter för att jag har åkt i Europa. Så att jag tycker det skulle bli väldigt kul att åka till exempel till Växjö och sådär, som jag inte har gjort på jättelänge. Så det är det jag gör och nu håller jag på att förbereda den här turnén och tänker på vad är det man vill göra när man åker på turné och vad vill man ha för gitarr och du vet, det är mycket så små pyssel. Man springer och köper ett nytt kapo för man märker att ens bästa kapo är försvunnet. Och det där
den lilla. Har tagit det, men fan har tagit mitt kapo?
Ja, de är sådär, de försvinner väldigt lätt. Det är som hårspännen. Ja, men pyssel och kolla på låtlistor och men väldigt mycket olika. Så det,
är du nervös innan du ska gå upp på scen?
Inte så, men jag är laddad så att säga. Och jag gillar att samla mig en stund innan. Jag brukar först samla mig en stund själv. Och sen brukar jag gå runt till alla som ska vara med. Så man tonar in lite balla. Bara så här, inte gör något speciellt. Bara så här, hej, hej, gå runt lite. Tycker jag är bra.
Hur laddar du dig själv? Sitter du själv och bara så här, visualiserar hur du ska vara? Eller
Nej, jag brukar sitta själv och kanske så här bara var lite tom, så jag tömmer mig lite, som att vara lite öppen för kvällen bara och för platsen och så. Tycker det är ganska skönt.
Nu kommer vi på de tre sista frågorna. Mm. Och då börjar med ett tips för att lyckas när man vill i livet.
Jo, men ett tips som jag har, det är att hitta någonting som du tycker väldigt mycket om. För att om du ska bli väldigt bra på någonting, tror jag, så måste du lägga mycket, 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 mycket tid och tankar och kärlek och ge mycket till det här. Så om det inte är någonting du inte tycker om, så är det väldigt osannolikt att du kommer kunna ge så mycket som behövs för att bli bra på någonting.
Ja, det är jättebra tips. Det är verkligen att man måste ha passionen för det. För annars kommer det väldigt svårt att slå liksom. Om du lägger på din dödsbädd och ingen minns någonting vad du gjort alls överhuvudtaget. Och det enda du har framför dig är en papper och ett penna. Helt tomt blankt papper. Och det du skriver kommer att komma upp på billboards över hela världen. Vad hade du då kommunicerat eller velat skriva på det här tomma pappret?
Och man vet ju inte vad man kommer vara i för form när man dör. Men...
Du kommer vara i bra form.
Ja, man hoppas att man kommer vara så här, var inte rädda. Att man kommer vara så ungefär. Och att man är redo att dö och lämna sig, lämna över sig. Var inte rädda, kanske jag skulle
vilja. Var inte rädda.
Mm.
Det är också fint. Vet du vad Carolina Gynning sa på den?
Nej.
Hon hade ritat en kuk på hela pappret.
Varför inte?
Varför?
Det passar henne.
Varför inte? Men det sa inte Petter Stordalen, han sa någonting helt annat. Jag kommer inte ihåg vad han sa. Men det var något mer i stil med det du sa. Om du skulle få önska att lyssna på någon i framgångspodden, vem hade du velat att jag skulle bjuda hit då?
Det är Tommy Nilsson.
Det är givet.
Ja, det är givet.
Ja, härligt. Men du, då får jag tacka dig så hemskt mycket, Lisa Ekdahl, att du gästade framgångspodden. Superroligt att ha det här och jättespännande och meningsfull tid.
Mm, tack, Pärlan.
Framgångspodden with Alexander Perleros.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.